Jag har som överskrift: Gud har alltid en fortsättning. Och bakgrunden är egentligen en predikan jag hade för över ett år sedan. Det handlar om Elia och striden på Karmel, heter den. Det var januari 2017. Sen är det så där, man har tankar, men så är det inte färdigt, så lägger man undan det och så kommer andra tankar och budskap som blir levande, vet du, så skjuter man upp det. Men nu kände jag att nu är det dags att ta upp det här. Och nu möter vi alltså Elia efter den här stora segern på berget Karmel, där han var ensam och utmanade 450 Baalsprofeter. Men det var på Guds befallning. Så ensam, det kan vi sätta i någon citationstecken. För den som är med Gud är alltid på den segrande sidan och alltid i majoritet, oavsett antal. Baalsprofeterna, dåtidens framgångsprofeter, hade fört folket vilse och till ett stort avfall i landet Israel. De tjänade landets politiska ledare, kan man säga, kung Ahab och drottning Isabel, som i sin tur var styrda av antikrist ande. Den andemakt som beskrivs i Daniels bok, som slår sanningen ner till jorden. Man vill alltså inte höra sanningen. Man älskar inte sanningen. Man vill höra det som kliar i öronen, det som låter bra. Och man vill ha makt och kontroll över människor. Antikrists ande gör allt för att tysta Guds sändebud, som Gud sänder. Och många av Guds profeter på den här tiden fick sätta livet till, och andra gömde sig i grottor och på olika sätt under den här förföljelsen. Folket haltade på båda sidor. Elia, han avslöjade de falska profeterna och han kallade folket till omvändelse och tillbaka till Gud. Han visade vägen på sann gudsfruktan, sann tillbedjan och på en sann gudsrelation. Elia reste upp Guds altare som var nedbrutet. Och det altaret i gamla förbundet, i gamla testamentet, det var ju en förebild på korset och korsets budskap i vår tid, i det nya förbundet. Det är detsamma, alltså, som man bryter ner eller på något sätt förändrar evangeliet, korsets budskap. Guds eld följer på det här altaret, på Guds altaret där på Karmel, och de falska profeterna kom på skam och de blev dödade allihopa som var där. Detta var under lagens tid, och då handlade man så på Guds befallning, därför att de hade fyllt sina synders mått, som det uttrycks ibland, och de var färdiga för Guds dom. Baals profeter har ungefär samma budskap i alla tider. Och det är ju därför vi ser ett mönster i det mesta som återkommer. Och därför är Bibeln alltid lika aktuell. Alltid lika aktuell idag. Allt står väl till. Så sa de på Jeremias tid. Så läser vi Jeremia 6 och 14. Första Thessalonikerbrevet 5 och 3. Fred och trygghet. Ingen fara. Allt blir bara bättre och bättre. Och detta säger Baalsprofeter eller framgångsprofeter, oavsett hur det ser ut, även om undergång står för dörren på grund av synd och orättfärdighet. Och ofta så låter det ungefär som att Gud vill göra dig rik. Se på mig, om du ger dina pengar till mig kommer Gud att välsigna dig med. Annars kanske du kommer under förbannelse. Det handlar alltid om pengar, och det avslöjas förr eller senare. Petrus varnade, andra Petrus 2 från vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Och det var det som hände här på Elias tid också. Många ska följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Paulus varnade. Vi läser i Filipperbrevet 3 från vers 18. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Och när Paulus tog avsked av församlingen i Efesus och sa han, Apostlagärningarna 20 och från vers 29. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Jag är ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Det här är precis samma som ogräset mitt ibland vetet i Matteus 13. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag har varnat var och en av er under tårar. Detta var vad Paulus gjorde. Jag har under tårar varnat er dag och natt under 3 års tid. Hur många varningar går ut idag? Och här har vi ett ansvar som ser och förstår vad som är på gång i vår tid. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an det svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv sa. Det är saligare att ge än att ta. En stor skillnad mot de falska Baalsprofeterna. Framgångsprofeterna så kallade. Men nu läser vi om Elia i första konungaboken kapitel 19. Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elias och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till Juda och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa: nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elias la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. Han såg upp och se vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa: stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Jag läste för ganska länge sedan en bibelkommentar där det beskrev det här att Elia var deprimerad här. Därför att det fanns inget tecken på sann omvändelse eller väckelse bland folket. Trots det stora som hade hänt på berget Karmel. Var allt förgäves. Och så kom dödshotet från Isabel, drottningen. Och Elia måste fly igen. Och vi tänker ju kanske ofta beskriver Elia som den väldige profeten. Och visst, han hade ju en väldigt speciell tjänst. Och vi har den största respekt för Bibelns män och kvinnor, Guds tjänare. Men hade Elia ett stort Elia-ministry? Nej. Hade han lyxvilla? Nej. Hade han mängder med tjänare som gjorde minsta vink han bad om? Nej, knappast. Det är inte synd att ha det gott ställt. Det är inte synd naturligtvis att ha en bra lön eller ha det bra. Men girighet är synd, säger Bibeln. Och det står i Kolosserbrevet 3 och 5. För girigheten är en makt som en ond kraft som gör att man utnyttjar och utsuger och skor sig på andras bekostnad. Som det oftast leder till. Och det värsta av allt, det är när det görs i Guds namn. Det är det värsta av allt. Det stora med Elia, det var att han var liten i sig själv. Och att han var helt avskild för Guds plan och syfte och kallelse för hans liv. Därför är Elia också en stor förebild för oss. Och Elia hade ju mycket erfarenhet med Gud. Både i bön, han hade erfarenhet med Gud i ensamhet. I små eller stora sammanhang. Det var inte det viktiga, det hade ingen betydelse för Elia. Han gick dit Gud sände honom. När vi följer hans liv så ser vi hur hängiven Elia var att lyda Gud, att tjäna Herren. Han levde en lång tid som uteliggare på Guds befallning vid bäcken Kerit. Och han var på flykt under förföljelse och dödshot. Elia hade också upplevt väldigt mycket fantastiskt med Gud. För det finns inget för en människa som är så tillfredsställande som att tjäna Gud och vara i Guds vilja och plan med sitt liv. Trots kamp och trots vånda, trots hårda törnar ibland eller smala passage. Nu möter vi Elia här trött och uppgiven. Helt slut och på flykt igen. Och det är så att klart att har man gett allt och gjort allt som Gud har sagt och resultaten helt uteblir ändå, då är det nog ganska lätt att bli uppgiven. Men Elia, han var inte ute efter stora manifestationer eller under och tecken för att få någon uppmärksamhet. Elia älskade Gud och han älskade Guds vägar. Och han hade stor nöd för folket, han hade Guds hjärta för folket och människorna som var vilseledda. Och det viktiga är att se här att Elia flyr inte bort ifrån Gud, han flyr till Gud. Det är det bästa och det enda rätta i alla lägen. Att vi flyr till Gud, aldrig bort ifrån Gud. Och här blir vi också påminna om det som står i Jakob 5:16, att Elia var ingen övermänniska. Han var en vanlig människa som vi. Han var inte heller överandlig. Vers 16 i Jakob 5. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia som också fick lida, eller som det står i gamla översättningen, Elia var en människa med samma natur som vi. För så kan det också översättas. Bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Och där har vi ju exempel på trons bön. Det vill säga alltså en bön som är direkt inspirerad och ledd av den helige ande. Stig upp och ät. Guds omsorg om Elia. Guds kärlek till Elia. Och jag tycker att det påminner om när Jesus möter lärjungarna då efter uppståndelsen. Hur kände de då? Ja, om det hade funnits stora framtidsplaner på höga positioner och inflytande hos lärjungarna så hade det dött när Jesus stod på Golgata. Var allt slut nu? Och så trist, så tomt och så meningslöst utan Jesus. Och Petrus han säger, jag drar ut och fiskar. Och de andra hängde på. Och de höll på hela natten. Inte något, inte en fisk. Men så kommer Jesus på stranden på morgonen. Och vi läser Johannes 21 från vers 6. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisk. Och i vers 10 säger Jesus, bär hit av fisken som ni har fått. Vers 12. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Nej, det var inte slut här. Gud har alltid en fortsättning. Och det här var bara början på någonting nytt. Och Jesus hade sagt tidigare, Johannes 14:18. jag ska inte lämna er faderlösa, eller föräldralösa, det kan också översättas, utan tröst. Jag ska komma till er. Där det är Jesus lovat. Ät Elia, sa ängeln. Ät mer, så att du orkar hela vägen. Jag tror att Gud tillät Elia att känna sig så här slut och ensam och tömd. För att bevara honom i ödmjukhet. Ibland måste Gud göra så. Vi kommer till slutet av oss själva. Slutet av vår egen kraft. Men där möter Gud. Där möter oss Herren Jesus med ny kraft och nytt mod. Och nytt himmelskt hopp, inte minst. Det finns en profetia, ett löfte i Jesaja 58:11. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Gud har alltid en fortsättning, en väg framåt. Elia var på väg nu till berget Horeb, Guds berg som det kallas. Då måste han passera genom öknen. Och så går också våra livsvägar. Ibland genom öken eller ökenvandringar. Och det är där som Gud helgar och prövar och formar våra liv. För han vill göra ett verk i oss som håller i både medgång och motgång. I alla situationer vi möter. Horre betyder torka eller ödslig eller het öken. Horebs berg, det var ju samma som Sinai berg. Ordet kommer från charav på hebreiska som betyder att förtorka, ödeläggas, förstöras, dödas, förfalla. Det är vad som händer här i världen utan Gud. Det var här i Horeb eller Sinai där Gud kallade Mose i den brinnande busken. Och tecknet som Gud gav Mose, det var att han skulle komma tillbaka dit. Senare, längre fram. Men inte ensam då. Han skulle ha folket med sig och de skulle fira gudstjänst på det berget. Och där slöt Gud sitt förbund med Israels folk. Och det var ju på Sinai som Mose fick budorden, lagen, från Gud. Det var också här som Mose slog på klippan så att vatten strömmade. En förebild på Jesu försoningsstöd. Och hans uppståndelse och den heliga andes utgjutande på pingsten. Det var också här som Mose hade vägrat att gå vidare med folket om inte Gud lovade att vara med. Och han bad att få se Guds härlighet. Och då svarade Herren honom, det står om i andra Mosebok 33. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Och den klippan är Jesus. Och det är i honom som vi kommer nära Gud. Och det här visste Elia. Allt det här som har hänt på den här platsen, det visste Elia om. Och nu skyndar han dit. Och vi läser in vers 9. Om Elia. Där gick han in i en grotta. Och i grundtexten, enligt de som är experter på hebreiskan, grammatiken, så står det bestämt för. Där gick han in i grottan. Alltså en bestämd grotta. Och det är inte omöjligt att det var precis samma plats där Mose den gången stod i klyftan i berget. Som är då en bild på att vara i Kristus. Och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom och han sa till honom: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Gud visste vad Elia tänkte och kände här. Ska Guds tjänare verkligen behöva lida så här? Ska det vara så här? Herren sa: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Gud kan använda stormen och jordbävningen och elden. Vi läser i Nahums bok 1 och 3. Herren har sin väg genom storm och oväder. Och i psalm 107 från vers 25. Han talade och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. I vers 28. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. Gud kan rasera tankebyggnader och han kan krossa hårda hjärtan genom stormar. En jordbävning. Ja, Gud, han kan skaka om och han kan väcka oss om vi har varit trygghet i fel saker. Hebreerbrevet 12 från vers 26. Den gången kom hans röst, jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka. Då vi alltså får ett rike, det talar om framtid. Vi får ha det inom oss idag när vi tillhör Jesus. Det är insatt i hans rike. Men hans rike kommer när han kommer tillbaka. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Och sen kom elden. Och Gud kan ju använda elden. Han visar sig som en eldslåga i busken, i törnbusken för Mose. Han kallar Mose på nytt. Och på pingsten så syntes ju den heliga ande som eldslågor över lärjungarna, de 120 som var samlade. Vad söker vi kristna idag? Söker vi manifestationer och känsloupplevelser? Hur viktigt är det inte att vi är känsliga för den heliga ande? Och att vi känner igen Guds röst och Guds närvaro. Det som är äkta och rent och sant. Så att vi inte försöker vispa upp en falsk kopia. Ett ytligt och mänskligt verk som inte håller när det prövas, skakar. Eller ännu värre, att man öppnar för orena andar och okulta manifestationer. Därför att man tar lätt på Guds ord. Och söker det övernaturliga och det spektakulära. Hur farligt är inte det i vår tid? Och så viktigt att vi läser Bibeln och lär känna Bibeln och Guds ord. Så att vi får den urskiljning som vi behöver. Att se skillnad på sant och falskt, på ljus eller mörker. Så att vi får det djup och den fasthet som vi behöver för att kunna prövas. Och det som håller i prövning. För Gud vill öppna sitt ord för oss. En stilla susning. En stilla svag röst, eller på hebreiska, en röst av tunn tystnad. Ett ljud av mjuk stillhet. Så kom Gud med sin nåd. Var stilla. Klagovisorna 3, 25. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Det är Herren vi söker. Inte manifestationerna. Det är Jesus vi söker. Och så kom rösten till Elia igen. Vad gör du här, Elia? Samma fråga och samma svar. Jag är ensam kvar och de vill döda mig. Ensam. Det är många idag som känner sig ensamma i sitt sammanhang. Det är så få som ser det andliga skeendet, som ser tidens tecken, som förstår vart vi befinner oss. Men du är inte ensam. Och den som står fast med Herren påverkar också andra. Och hjälper andra. Och Elias liv och hans vandring och dagliga vandring med Gud hade säkert påverkat många andra. Och uppmuntrat många andra. Och Gud här rättar och rätar upp Elias tankar och bryter hans tankemönster. För Gud säger i vers 18, jag har lämnat kvar i Israel 7000 som inte har böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss. Ordet betyder att jag har orsakat att det blir kvar. Alltså Gud har gjort detta. Gud har sett till. Han har ett folk. Och 7000, 7 är ju fullkomlighetens tal och 1000 kan stå för många. Att det är ett stort antal. Så det behöver inte vara exakt summan 7000 som är det viktiga, utan det talar för att Gud har ett folk som är avskild, som tillhör honom. Och det här ordet om Baal här, det påminner ju faktiskt om Uppenbarelseboken 13. Om vilddjuret, det globala gudsfientliga världssystemet, nya världsordningen där människan försöker ta Guds plats. Och där på det religiösa området där småpåvarna med sina apostoliska nätverk samlar till den store påven i Rom. Uppenbarelseboken 13:3. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret, eller beundrade vilddjuret, samma som Baal, gav sin hyllningskyss. Hela jorden beundrade vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Med beundran. Vers 8. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Guds plan är evig. Och detta ingick i Guds eviga plan. Och därför är det som att det redan hade hänt. Det händer i tid och rum. Jesu offer, Jesu försoning. Men det är därför det står att det var slaktat. Lammet var slaktat från världens grundläggning. Därför att det var i Guds plan, som om det redan hade hänt. Gud tillåter det onda att ha makten för en tid. Till och med att förtrycka och förfölja Guds folk. Men det är för en tid. Och Gud är den som dömer. Han är domaren. Kung Ahab och drottning Isabel hade makten en begränsad tid. Men Guds verk fortsatte och har fortsatt sedan dess. Utan slut. Och vi påminns ju om Elias tjänst då och då i Bibeln. Både före Jesu första ankomst och före hans tillkommelse. Med de två vittnena i Uppenbarelseboken bland annat. Jag tror inte att det är två personer, men det finns ju olika tolkningar på det. Kanske blir det en annan predikan, får se. Men nu sa Herren i alla fall till Elia, gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöken. Gå tillbaka igen. Det är ett ord till den som är frestad att ge upp. Eller som kanske har flytt. Är du villig att gå tillbaka igen? In i Guds vilja och hans plan. För Jesus säger, jag har en uppgift för dig. Jag har människor att nå. Och jag vill använda dig. Gud har alltid en fortsättning. Han hade en fortsättning för Elia. Han hade nya uppdrag som han fick utföra. Han har alltid en fortsättning. Lita på det. Lita på det. Amen.